Podplay.
Måndag morgon, det är dags för ännu ett avsnitt av Sanne och Svensson. Hockeyn rullar på för fullt och vi är som bekant tillbaka i era lurar två gånger i veckan, nu med avsnittsnummer 104.
Och 104, det var ju antalet poäng. Tom Bissett och Ove Molin gjorde grundserien 98-99. 52 poäng vardera.
När Mora tog steget upp 2004 så gjorde man det den 10:e i fjärde.
Luleå Hockey spelade faktiskt sin 104:e hemmamatch i SM-slutspelet i och med kvartsfinal nummer 1 mot Örebro.
Ante Karlsson, Timrås tränare, han gick ut med en redig prilla under läppen i intervjun med Johan Edlund på Simor. Och den vägde enligt uppgift 104 gram.
Och mil i bil har jag förbrukat denna vecka. Det kan vara 104 mil, jag vet inte. Men det är faktiskt exakt antal mil som är bussvägen mellan Kristianstad och Örnsköldsvik.
Och det tog 104 minuter och 31 sekunder innan Colorado Avalanche med Peter Foppa Forsberg vann mot Florida i match 4 och kunde ta hem sin första Stanley Cup 1996.
Övertorneo Connection, alltså Linus Omark och Johan Harju, gjorde 104 poäng säsongen 08-09.
Daniel Sedin gjorde 104 poäng säsongen 2010-2011. Det gav honom en Art Rose Trophy som han vann med poängligan och en Ted Lindsay Award, ligans MVP, framröstad av spelarna. Ja, kul att se dig Svensson. Sist vi sågs så var det ju i Sundsvall och Timrå i lördags i samband med kvalet där. Men ser du var jag sitter nu eller?
Ja, jag ser att du sitter i den fina sviten på Clarion Sign i Stockholm faktiskt. Jag har varit där någon enstaka gång.
Jag har ju aldrig fått bo här, men jag checkade in, fick min rumsnyckel, rum 801. Gick in, låg på en hörna och det är så fräscht. Två rum, ett stort vardagsrum och tv och superhärligt.
Som gjort för att man ska sitta där ensam en söndagkväll typ.
Ja, det är nästan, det framkallar bara mer ångest när det är så stort och liksom, man känner sig verkligen ensam. Men jag har haft väldigt mycket hockey att se på den här söndagen. Det har ju varit dubbla kvartsfinaler och det har ju också varit Modo mot Kristianstad. Men innan vi tar tag i det så måste vi ju diskutera, gå igenom och dissekera det kvalspel som Timrå vann med 4-0 i matchen mot Djurgården. 4-0, det trodde man på förhand.
Nej, verkligen inte. Då pratar man mer om att Djurgården ska vara glad att de fick hemmafördelen för att det kan visa sig att det har stor betydelse. Men det hade ju inte spelat någon som helst roll i det här kvalet för Timrå var så sjukt bra förberedda. Man hade verkligen fått spelarna att tro på det och gå för det. Så att all eloge till hur Ante Karlsson och övriga ledare verkligen fick ihop det under det här kvalet från start till mål.
Alltså, imponerande. Men man känner... Jag förstår de som har varit med i det här kvalet, de vill ju inte att det ska pågå. Men det var inte lika ångestladdat som det var i fjol med HV mot Brynäs. Av den anledningen var publik, det var första året, det var någonstans två storlag på ett annat sätt än vad kanske med all respekt Timrå som nykomling. Det var ju ganska väntat att de skulle hamna i det kvalet. Men efter en vecka så var det här allt liksom. Det var nästan, man kände sig ganska tom efteråt. Det har ju varit en anspänning för alla. Vi som har jobbat med det, men såklart ledare, spelare och i synnerhet och fansen såklart. Men nu var det över alltså.
Ja, nej, men verkligen. Nu gick det ju bara till 5 matcher mellan HV och Brynäs. Men det var ju, jag tror ångesten också, precis som du säger, att det har att göra med att det inte var någon publik. Det blev väldigt tomt och sen så, jag för mig, det gick fler dagar mellan matcherna
ja,
också.
Ja, exakt. De hade varit tredje dag då, vilket var helt... hål i huvudet, för då det var ju ingen rytm i det, det var ju bara liksom hackat hela tiden.
Man gick och drog upp ångesten längre så att säga.
Då vi har fått en fråga från Peter, han undrar varför det var sån skillnad mellan förra årets då lättnad i den matchserien. Det var ju bara att Brynäs-spelarna var lättare när de hade vunnit mot HV kontra nu. Det var ju glädje, det var ju liksom det största som många Timrå-spelare upplevt i samband med att slutsignalen gick där.
Alltså det är en bra fråga, men jag tror ändå någonstans att HV71, alltså hela den svansföringen HV71 och fansen hade under förra säsongen, att man gick in i det, det var närmast som man var chockad över att man hamnade i kvalet. Djurgården har man ju varit förberedda på ett kval sedan i december i princip. Det var faktiskt bara 8 år sedan man var nere i Hockeyallsvenskan, så man har ju varit nere för. Jag var ganska chockad när Djurgården åkte ner 2012 till exempel.
Ja, då, det var nästan mer oväntat. Det var mer oväntat då.
Ja men verkligen, så att nu jag tror att många mentalt har varit redo för det, både i Djurgårdens trupp och ute bland fansen, och den stora matchen var väl egentligen inte den som var nu mot Timrå i lördags, utan det var egentligen den som spelades på Hovet i torsdags som var den där dödsstöten kom, så att säga.
Ja, givetvis var det så. Men vi, kan vi inte hålla oss kvar lite vid Timrå där? Jag har spelat som bekant i Timrå i 6 år. Det var ju ändå, får man ändå landa in att det var en av Timrås mer framgångsrika år i deras historia. Det var semifinaler och så. Jag kan inte minnas att jag har varit i den arenan när det har varit sånt tryck som det var där i lördags. Alltså, nej, det var galet tryck.
Nej, men
var
verkligen.
Jag var där, känsla, kom ihåg vi pratade om där HV71 Brynäs 2017, att man kommer minnas att man var där för just atmosfären.
Ja, alltså det jag fascinerades av var ju verkligen hur hela ståplats slöt upp, att det var ju klack över precis hela ståplats och ut på sitt plats också. Det har jag aldrig sett i Timrå. Det har jag ändå sett när de till exempel mot Karlskrona och Leksand när de hade den säsongen. Jag upplevde det som att det här var ett steg upp. Det kändes ju som att Timrå-publiken gjorde Djurgården ganska små eftersom de hade 3-0 i matcher att gå på. Så det här var bara en ren defileringsmatch. Det var noll ångest i publiken i lördags.
Men kan det vara en sån här grej då? Man tänker i Ängelholm, deras publik, där har ju många gått från ståplats som stod där och satt sig på sitt plats, fått en lite mer aktiv sittplats i Ängelholm. Kan det vara en sån grej att de som stod i klacken när jag spelade i Timrå, de sitter på sitt plats nu, och i den här matchen så var de också aktiva, att du fick liksom med dig alla, för det står plats 40 minuter innan matchstart, då stod ju de och hoppade på ståplats, och sen fylldes det ju på liksom när introt var. Det var magiskt.
Ja, det var riktigt bra. Det var bra tifo också. Det var väldigt enkelt tifo, men det blev en väldigt bra inramning när Timrå-spelarna kom in. Och, jag måste ju ändå lyfta den här klacken i Timrå. Det finns ju en ganska liten klack normalt sett på matcherna. Det här rätta virket som åker runt på så mycket matcher och verkligen drar. De fick upp Jonte Hedström på pallen. Och de skapat jäkla tryck. De har ett grymt engagemang, den här supportergruppen, måste jag säga.
Ja, men det är ju, nu är det liksom Timrå kvar i SHL, då kanske de kan få lite snurr på grejerna där. Men det måste bara liksom, målet när Timrå gör 1-0 där. Vilket drag.
Det var grymt tryck i Timrå, men en sak jag funderade på, nu pågår det ett slutspel samtidigt, det var ju Hans Svärd som ställde frågan, hur hade Timrå hävdat sig i slutspelet med den formen de visar upp de här 4 kvalmatcherna, tror du?
Ja, det hade varit spekulativt, men det hade varit kul att se dem mot ett Leksand, ett stukat Leksand, eller jag tror kanske inte de hade rått på Örebro, men absolut mot ett Leksand hade de kunnat kriga sig förbi jämt mot Oskarshamn kanske. Ja, men det hade varit kul att se, för de spelar i sin överlägset bästa hockey under den här gångna den veckan som matcherna pågick. Det är ju alla spelare har ju liksom gjort personbästa. Vi har pratat om Robin Hansel, du kan ju ta Erik Andersson, Filip Westerlund, alltså alla
Tim
har
Eriksson.
Ju Tim Eriksson, alltså alla de spelarna har ju höjt sig, och Per Svensson, och menar Jakob Johansson, Jakob Blomqvist, det är ju grymt och klara det pressade läget. Så det är bara att lyfta på den berömda hatten.
En som var riktigt tagen efter matchen var ju Kent Nubbe Norberg. Det stod ju klart även officiellt under söndagen att han kommer att lämna då för HV71 nästa säsong. En fråga som Like Lord har skrivit är, vem blir Timrås nästa sportchef? Och den har jag funderat på.
Ja, jag har också gjort det, och jag bara börjar tänka i banor. Så här, det första som kommer upp, det är så här, naturliga gamla spelare. Man tänker ju sån som har koll på hockeyn och varit i den miljön. Det är visst att det skulle kunna komma en sån som Emil Georgsson, skulle kunna landa in från Västervik. Men Timrå har ju ganska många spelare på kontrakt under ganska lång tid framöver. Anton Vedin, det har ju Anton Lande kommer ju komma hem. Du har Hartman, du har Emil Pettersson. Så den sportchefen som kommer in, den behöver liksom inte sätta stomspelarna. Så du skulle ju kunna ta en sportchef som kommer in och kommer från ganska mjuk start. Och då lanserar jag ett namn som Pelle Hallin, Mats Hallins son, tidigare Timrå-spelare under många, många säsonger. En väldigt sympatisk och omtyckt person som de fortfarande pratar om. Jeremy Boyce pratar fortfarande om Pelle Hallin och den betydelse han haft för hans karriär och den Timrå-anda som än lever kvar idag.
Skulle inte Jeremy Boyce kunna göra det då?
Kanske. Ja, han är ju ändå, vad är han? Man glömmer ju det. Vad är han?
Han är 93, så han fyller alltså, 29.
Ja, precis. Han har ju ändå några år kvar att spela. Sen är
men jag ser framför mig, Jeremy Boyce, han är ju en legend i Timrå liksom, men kan de verkligen ge honom ett nytt kontrakt som det ser ut nu? Och vad ska han annars göra? Han har en social situation, han jobbar lite på kontoret på sommaren redan och ska han ner och spela Almtuna som Emil Berglund gjorde? Nej, eller vad ska han göra?
Nej, men det är om han är alltså, så här 14-15 forward då. Och jag menar, han kom in och spelade jättebra i kvalserien. Match 4 gjorde han sin kanske bästa match för säsongen. Och det vore ju på så sätt en värdig avslutning, men det kanske är lite tidigt. Men det för mig in för en fråga nu, när jag vet att sånt här älskar du att sitta och lägga pussel. Det här är det bästa du vet. Sitta och skruva och rita på Björklövens powerplay. Men nu har han fått en fråga från Kevin då. Som tycker att vi ska langa fram deras fyra kedjor den kommande säsongen. Vilken vettig målvakt hade ni värvat som partner till Jacke, alltså Jakob Johansson? Och du har fått den uppgiften under dagen och sätta ihop Timrås kedjor och en målvakt där.
Ja, men exakt. Du har ju faktiskt gett mig en heads up på det där. Och jag tänker ju att Jakob Johansson, han behöver en bättre målvakt bredvid sig. Jag skulle kunna tänka mig en sån som Henrik Haukeland kanske, inte vore dumt att få in bredvid, som har lite samlat på sig lite SHL-rutin i Färjestad. Höll väl kanske inte riktigt måttet för en sån klubb som Färjestad, men där finns ju väldigt mycket, han har varit i klubben tidigare. Han skulle nog kunna bli en bra sparringpartner för Jakob Johansson, så Haukeland skulle jag kunna se bredvid. Jag tror inte de ska gå på någon riktig supermålvakt som är given etta, utan ja, men en som Haukeland kan jag tänka mig. Vad säger du om det?
Men skulle inte en sån som Johan Mattsson då, som också tidigare varit i Timrå och Frölunda, varit i KL den gångna säsongen, skulle inte det vara liksom en hylla upp då från en sån som Haukeland, tänker jag?
Det skulle det ju säkert vara. Då kan man ju också tänka sig en sån som Viktor Brattström eller Niklas Rubin eller någonting i den stilen. Så att det finns ju hur mycket spelare som helst. Så att de kommer att hitta en bra målvakt. De kommer inte behöva värva en från finska ligan i juni som de nu gjorde när de gick upp så sent senast. Och sen har vi ju backsidan då, att kvar är ju Albin Karlsson, Tim Eriksson, Didrik Strömberg, Per Svensson. Där ser jag väl att man ska kunna spela Tim Eriksson, Didrik Strömberg och Per Svensson i varsitt backpar. Och sen så spelar man då La Leggia. Och sen så har man ju värvat finske backen Eronen, som vi har berättat om tidigare. Att man sätter honom i ett par där. Och sen så Filip Westerlund, som jag tycker förtjänar för att vara kvar. Och så har du även Albin Karlsson kvar. Och så ska man ha in en ny. Så någonting i den stilen ser jag backsidan.
Men La Leggia, det är ett utgående kontrakt. Tror du han blir kvar?
Ja, men han blir kvar. Så att La Leggia blir kvar i klubben. Sen har vi forwards. Där vill man ju spela Ratti Hansel. Och någon till bredvid där.
Du tänker sen, att Viktor Lodin, han åker över till Ottawa, han är utlånad.
Ja, men jag räknar bort honom. Och sen så ska du ha in alla de här nya. Jag ser Anton Lando egentligen den första center. Alltså, om han eller Hans eller första eller andra center kan ju kvitta. Alltså funkar det, så skulle jag kunna tänka mig köra Anton Vedin och Lando och Emil Pettersson. Om nu man tänker att Emil Pettersson ska spela på kanten.
Ja, det är ju alltså till att börja med, vilka två första centra, vilka dynamiska centra man skulle ha i Lander och Hansel där. Och Hansel sa ju det direkt efter matchen när jag intervjuade honom, att då berättade han att han skulle stanna i Timrå. Han ville inte säga hur långt kontraktet var på, men det var ju positivt och det var jag nästan förvånad. Oj, jäklar, det är ett kontrakt redan i hamn där. Det var ju dubbel glädje såklart för Timrå-fansen där.
Ja, och sen kan jag tänka mig en tredje kedja där man har då Albin Lundin som center. Sebastian Hartman kanske. Du har Jens Löke som har ett utgående kontrakt där. Utgår jag från att han blir kvar. Någonstans där. Robin Alvarez finns ju också tillgång som jag kan spela in.
Jag är i chock.
Ja,
du särar på succékedjan Hartman, Blomqvist, Erik Andersson. Den kanske näst bästa kedjan i hela kvalspelet.
Ja, i ett kvalspel. Men det ska funka under en lång säsong. Men ja, det är klart att de ska få spela ihop. Men jag vet också av erfarenhet att det där var inte för evigt heller.
Nej, det är sant. Men då skulle du ha liksom centerlinjen då med Jacke Blomqvist, Albin Lundin, Lander och Hansel.
Ja, men exakt. Då har du också Emil Pettersson att tillgå om det skulle uppstå någon blir skadad eller liknande, så kan ju Emil Pettersson naturligtvis centra en toppkedja också.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar. Men när sa du ett sms här? 40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Han kan ju för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Men då tänker man ändå, det är ju förmodligen, jag tänker att Lander kommer inte hem på ett superdyrt kontrakt. Han gör det för hans timmer och hjärta. Jag kan väl tänka mig att både Vedin och Emil Pettersson, det är marknadsmässiga löner, så tillvida att det är inte spelare som har tjänat supergrova pengar och är hemma rent ekonomiskt. Framförallt då Anton Vedin. Har man råd med Ratti, tror du? Har man råd att behålla honom?
Ja, det är ju det som är frågan. Jag vet att Linköping är grymt intresserade av Ratti. Claes Östman och Niklas Persson var ju faktiskt och tittade på Djurgården-Timrå i veckan, match 3. Så att jag vet att de är intresserade, men jag får ändå signaler på att Ratti ser ut att bli kvar. Så att jag utgår från att han blir kvar. Han är ju tajt med Anton Lander och så vidare. Så att där utgår jag från att han är kvar. Och sen så, jag glömde ju nämna några också som är lite längre ner i laget. Valli Valtrom fylls ju också på kontrakt. Viktor Liljegren. Så att, men Jakob Blomqvist, där har vi ett utgående. Vi bara pratar om honom som att vi bara utgick från att han blir kvar. Men där har vi i alla fall hört att han kommer att bli kvar, Jakob Blomqvist.
Ja, rör det sig om ett ettårskontrakt då, eller vad rör det sig om?
Ja, men jag hör att Jakob Blomqvist ska vara klar på ett tvåårskontrakt i Timrå och Laleggia ska vara klar på ett ettårskontrakt. Och just där som du pratar om med pengarna, där har man fått lasta upp ganska ordentligt för att få behålla Laleggia, som ändå var en poängstark back. Jag tyckte han gjorde det jättebra i kvalet defensivt, måste jag säga. Steppade upp ordentligt, men i grundserien så tycker jag att det har sviktat ganska ordentligt där.
Ja, men han är en offensiv kraft och då får man ta att det blir lite missar i egen zon. Men det varit lite för många under grundserien, men kvalet var han fenomenal. Men man kan säga att det är väl det kritiska första året för Timrå, det är avklarat. Och man kan ju få ett vast lag nästa säsong, det är onekligen så.
Ja, det här är ett lag som jag ser ska vara hota om en play-in-plats definitivt. Alltså, de kan ju vara där.
Ja, men du, de Timrå-supporten sitter och lyssnar på det här liksom, ska kunna hota om en play-in-plats och rada upp det där laget. De lär nog ha lite högre förväntningar än så, kan jag säga.
Ja,
hota om en play-in-plats, det gjorde de ju stundtals i år nästan.
Vi ska ändå ha klart för oss att det blir rätt många lag som kommer att få in KHL-spelare. Men det är klart att jag ser ingen bottenkamp just nu i Timrå.
Ja, ett lag som lär få lite större problem att locka hem sina Europaspelare är ju Djurgården. Det ryktades ju tidigt, eller var ju klart tidigt, med Daniel Brodin och Marcus Kryger kom hem. Men nu blir det ju frågetecken huruvida de vill spela i Hockeyallsvenskan. Vi får väl riva av det här plåster på Djurgården också. Det är ju fruktansvärt dåligt kvalspel rakt igenom. Alltså, jag förstår att det är press. Men jag tycker att Djurgården har fallerat allt. Coachning, Matchning, alltså taktiskt har Timrå utklassat dem. Spelare som inte ens kommer ut och gör media, som liksom lagkaptenen Marcus Sören gör inte ens media. Alltså det har ju varit ett totalt haveri, lagt fokus på allt annat än själva prestationen. Dick Axelsson slår på kameror, Marcus Sörensen går och gömmer sig i omklädningsrummet för att han inte vill bli filmad. Varför nivå liksom? Alltså allvarligt, vad ligger fokus på då?
Nej, alltså, men det är det här klassiska, de ledande spelarna måste vara bäst. Du har ju sett hur en sån som Gragnani varit i kvalitet, tycker inte Jellina har varit där. Det är ju Sörensen som du nämner, Dick Axelsson. Alltså, de har ju fallit ur fullständigt. Och Sörensen, jag har inte gett mycket för honom som lagkapten i Djurgården. Jag har sett tendenser på det här under säsongen, men nu visar han ju verkligen den sidan som man egentligen har sett under hela säsongen. Jag fattar inte om han kunde göra honom till lagkapten överhuvudtaget.
Vad tänker du utveckla?
Nej, men alltså just det här du påpekar, att han springer och gömmer sig, att han inte vill göra media och så vidare. Nu blir vi ju part i målet att han inte kan göra media, men alltså han ska ju ändå...
Han talar ju till fansen.
Alltså jag menar, Djurgårdens ledning var ju till och med frustrerade på att inte han kom ut. Alltså jag förstår det för en sån som Dick Axelsson, om inte han vill komma ut, men jag tycker han borde göra det. Men han har ju inget ansvar på det sättet som en lagkapten och ledare för laget.
Nej, jag har varit lagkapten både Färjestad och i Timrå. Det ingår liksom i arbetsbeskrivningen att i med- och motgång, du ska ställa upp och svara på frågor. Och klart, i medgång, det är inte speciellt svårt, men i motgång, det kan vara jäkligt jobbigt, det kan vara kritiska frågor. Men en tränare ska stå som en sköld inför gruppen, en lagkapten ska stå som en ytterligare sköld inför gruppen. Sörensen kommer inte ut och gör media efter match 3 till exempel, med skrivande tidningar. Jag såg ju katakomberna där, det var ju frustration hos de reporter som vill ha ut honom. Han uttalas inte. Alltså det är jättemärkligt att Djurgården kan tillåta det ske.
Nej, det är precis att de kan tillåta det där ske. Jag menar, VD och sportchef står ändå i korridoren och försöker få ut honom. Alltså, jag menar, det borde stå hans arbetsbeskrivning. Det är bara att gå in och säga till honom, du arbetsvägrar om du inte kommer ut.
Nej, exakt. Nej, precis. Nej, och jag tycker det skickar dåliga signaler. Jag tycker också i spelmässigt så där, det var ju i samband med ett mål där i match 2. Liksom, du såg ju Timrå hur de slängde sig täckte skott. Tyretti slängde sig täckte skott. Liksom. Men Sörensen, han hade kunnat fälta ut vänsterbenet och liksom göra vad som krävs i det läget. Men gjorde inte det. Och jag menar... Nej, det är svagt. Man kan alltid bedöma så här, prestationer på isen. För någon kan vara skadad, man kan ha varit sjuk eller vad som helst. Det finns alltid förmildrade omständigheter. Men just i det här fallet så finns det ingen förmildrade omständigheter. Sett till att han inte levererar utanför isen.
Ja, men två spelare som jag tycker ändå kommer undan med heder och behåll är ju Ludvig Rensfeldt, som dels kommer ut och är den absolut enda spelaren som kommer ut och pratar och får stå där som sköld inför gruppen, assisterande kapten. Och sen måste jag säga att Filip Cederqvist, jag tycker han gör det så förbannat bra. Han är dels en duktig offensiv, men han gör ett hästjobb i boxplay. Han täcker skott, precis det som du är inne på. Och han är i princip den yngsta seniorspelaren i truppen.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, Rensfeldt, class act rakt igenom. Sen Cederqvist tycker jag har varit bra den här säsongen. Vi har faktiskt fått en fråga från Stefan Hansson som tycker av det han har sett från Djurgården på slutet så är det inte många som har imponerat. Men en som han tycker att det har stuckit ut är just Filip Cederqvist. Han hade uppenbarligen hållit Stefan Hansson på Frölunda, för han hade gärna sett honom i Frölunda nästa säsong. Någon spaning var en sådan gubbe kan ta vägen.
Jag har en spaning. Jag diskuterade lite med Adam Johansson, eller jag skulle nästan säga att det är hans spaning snarare. Han tror att han faktiskt till och med kan åka över till Buffalo.
Ja, det är ingen omöjlighet. Det är absolut ingen omöjlighet. Jag tror att det är många klubbar som skulle kunna tänka sig att plocka in honom. För det är ändå en energispelare som du kan ha både en andra och en tredje kedja. Alltså energi, teknik, liksom lite grinighet. Linköping till exempel skulle kunna plocka in en sån spelare. Varför inte?
Nej, men verkligen. Och det finns ju fler spelare i Djurgårdens lag. Sebastian Strandberg hörde jag redan under kvalet att han ligger ute på de andra SHL-borden. Var kan du se en sån som Sebastian Strandberg? För jag är helt övertygad om att han nu hamnar i ett annat SHL-lag.
Men nu, det blir ju tråkigt när jag precis har placerat Cederqvist i Linköping. Men luktar inte Linköping lång väg på Sebastian Strandberg? Kolla centersidan. Du har Ljung första, Strandberg andra, du har en tredje och så får du skicka iväg Maxwell då. Och så har du ju du har ganska mycket unga fräscha spelare som kommer underifrån. Nackdelen med Strandberg är ju att du inte vet hur mycket han kommer spela. Han har haft en jobbig skadehistorik med ljumskar och så som har förföljt honom, som kommer att solka ner hans kommande kontrakt lite. Inte bara att han har varit med och åkt ut med ett lag, men han har också skadebenägen, så kan det bli en rent bonus liksom utformat kontrakt, kan jag tänka mig.
Ja, Linköping är en bra spaning. Jag har även funderat på Oskarshamn, som kommer att behöva en riktig toppcenter, för i bästa stunderna så är ju Strandberg en toppcenter. Skulle kunna se att han går in som deras nya första center till kommande säsong. Så den är inte alls omöjlig, skulle jag säga.
Avsluta på Djurgården då. Hockeyallsvenskan. Kommer det bli en kraftsamling alla HV71, eller kommer det liksom bli vi får bygga på längre sikt, det finns en ekonomi att ta hänsyn till lite så, eller kommer det bli en vi ska tillbaka till varje pris?
Inte vi ska tillbaka till varje pris. De har inte den ekonomiska möjligheten som HV71 har inför den här säsongen. HV71 har väl bränt någonstans mellan 25 och 30 miljoner på sin trupp. Det tror jag inte att Djurgården kommer göra i Hockeyallsvenskan. Jag fick från bra källor att Djurgården har bränt en bra bit över 50 miljoner kronor denna säsongen.
Skämtar du?
Och då har de ändå skickat iväg Peter Holland och Linus Widell, men det har kostat på sig att plocka in allt det de har gjort under säsongen. Så över 50 miljoner, och jag skulle säga att det är bäst i hela SHL. Ja, vi har ju också en fråga från Sport IG som är lite intressant. Hur bra tränare är egentligen Fagervall? Vinnaren i detta blev ju Redox. Känslan när han gick till DIF att han hyllades unisont.
Ja, och jag var en av dem som hyllade honom. Jag lyfte ju fram honom som en av de bästa värvningarna i alla kategorier under säsongen. För han var precis det Djurgården behövde i form av en ledare. Alltså en lugn och trygg ledare. Det gav ju också effekt. Man fick ju den, liksom, kanske att den effekten kom lite för tidigt, om du förstår vad jag menar. Att man gjorde en push för slutspelet och sen tog soppan slut. Och sen fanns inte den där livlinan att dra, och den energin som Timrå fick som när de sparkade sin tränare, den gavs ju direkt i kvalet. Men jag tycker i det här kvalspelet att hans taktiska brister har blivit blottade. För jag såg så små, om ens några, förändringar från match 1, från match 2, match 3 till match 4. Uppspelen var fortfarande lika dåliga. Timrå fick ju sån enormt hugg på sin forecheck. Timrå liksom kunde ju spela pucken och locka upp Djurgårdens forward och slå en lång passning igenom tre spelare, och därifrån blev Djurgården ett långt lag. Så att jag såg inte att han gjorde de här taktiska förändringarna, och det är klart att han kanske måste ha en jättevass taktiker bredvid sig, och jag vet inte om Falk eller Aro är det, den jättetaktiken. Han kanske behöver en sån.
Intressant att du säger det med Falk och Aro, för att de var ju två assisterande tränare som han fick ärva, och han nobbar ju faktiskt Aro när han skulle välja assisterande tränare i Malmö, så han har ju valt bort honom en gång, så att det kan vi utgå från att de inte blir kvar.
Nej, det blir de ju inte. Och Aro tror jag har varit borta från familjen och säkert vill flytta hem ändå och så. Så att det är väl kanske ömsesidigt på det sättet. Men jag tycker att han har blivit lite blottad, och då får jag lägga mig platt. Och jag såg ledan i honom, men just de taktiska bristerna tycker jag har blivit blottad i det här kvalspelet.
Spaning. Mattias Zackrisson, som fick sparken i Almtuna, har ju en historik i Djurgårdens J20. Skulle han kunna vara en möjlig assisterande tränare? Vad tycker du om hans taktiska kunnande?
Jag har stor respekt, jag har nämnt tidigare i den här podden, jag har jättestor respekt för Zacke och hört gott om honom. Sen huruvida han är den Jeff Jacobs-typen som sitter med datan öppen 24 timmar om dygnet för att hitta åkvägar, det kan jag inte svara på. Men det är liksom på den nivån, och det är kanske där nu man måste liksom bredda sig och kanske inte titta huruvida en coach har varit en gammal storspelare tidigare eller en framgångsrik spelare, utan kanske titta på en sån som Zackrisson som har haft en resa som coach istället.
Kan vi lägga fullt fokus på slutspelet nu då, efter att kvalspelet är färdigspelat? Vi kan ju konstatera att i alla fall jag var ganska snett ute när jag tippade att Skellefteå ändå skulle ta hem det ganska enkelt mot Färjestad. Jag trodde väl på 4-2 matcher. Det kan det förvisso fortfarande bli, men nu leder ju Färjestad den matchen med 2-0. Är du förvånad över att Färjestad har gått så bra mot Skellefteå?
Det är jag, absolut. Jag hade 4-1 i matcher hade jag till Skellefteå. Mycket baserat på hur det har sett ut under säsongen. När Skellefteå har fått fart i, sina, i sitt spel, fyller på med sina backar, då har det blivit väldigt disorienterat i Färjestads försvarszon och de har fått stora problem. Nu tycker jag att Färjestad kommer upp väldigt högt i sitt pressspel och åker, liksom spelar fysiskt. Det här är en jättehärlig matchserie. Den är superkul att följa. Det tycker jag är, hittills är den bästa matchserien som spelats. Med det sagt så är jag förvånad att Färjestad hade vunnit de två första, men det hade lika gärna kunnat varit att, jag menar, det var en halv meter om ens det, att Linus Karlsson kunde göra mål och Lennström lyfte på klubban i match ett och sen får Färjestad lite turlig studs med sig. Men match två här i söndags var ju, alltså vilken härlig match, och Forsen i Färjestadskassen, nu förstår man varför man betalar dyra pengar för att plocka in honom. Det var ju han som vann den matchen i slutskedet åt Färjestad.
Men det vi kan konstatera är ju definitivt att Skellefteå måste vinna match tre.
Ja, absolut, så är det ju. Nu har ju Färjestad, det som är som spelare, man har ju en känsla mot olika lag. Och går man in i ett slutspel och har fyra raka förluster under den säsongen, man behöver inte blicka längre bort än så, så har man ju en dålig känsla. Den är som bortblåst nu, för nu vet man att man har vunnit två raka matcher. Så nu åker man upp till Skellefteå här på tisdag, bara tokpumpade med självförtroende.
Kan Frölunda komma ut tokpumpade med självförtroende efter två saddensegrar mot Växjö också?
Absolut, och jag tycker faktiskt att Frölunda har varit det bättre laget i båda matcherna. Jag skulle vilja säga att det har nästan varit jämnare sett till matchbilden. Jo, men det har nog varit jämnare och tajtare i Färjestad-serien där. Men alltså, när matcherna går till sadden så är det sådana tillfälligheter som avgör. Men ser man på spelmässigt, alltså match ett i fredags där Frölunda, de var ju stundtals överlägsna rent chansmässigt och det var ett under att man inte vann under ordinarie tider.
En fråga från Henrik Andersson. Ingen podd utan att Henrik Andersson skickar in en fråga. När ska Svenska Spel ta bort sin reklam för Jannis Kallnis? Han har ju lämnat Växjö sedan ett tag tillbaka.
Alltså, jag satt och tittade på matcherna här i söndags och han dök upp på den här reklamen. Och då, samtidigt så såg jag den frågan dök upp i flödet, så det kom ju perfekt. Det är, alltså, plocka bort reklamen, gör en ny, gör vad som helst.
Ja, kravet plocka bort reklamen. Men en grej som man inte reagerar speciellt mycket på i den där reklamen är ju Joel Perssons inlevelse som skådespelare, den får bottenbetyg. Bra, Glenn.
Bra. Han är bättre poddare än skådespelare.
Under tiden jag satt på Hovet i torsdags och kollade Djurgårdens tredje match mot Timrå hade jag en liten blick på Rögles match mot Oskarshamn och noterade då att Oskarshamn vann den matchen. Jag har inte sett en sekund av den, men kul att Oskarshamn ändå får klippa en match så tidigt i matchserien.
Ja, jag var väl mest tänkte så här, hopp, fan, Rögle gör sin sämsta match för säsongen redan nu, tänkte jag.
Såklart att de gjorde.
Nej, men jag har sett delar den i efterhand och så första kedjan med Olofsson, Karlqvist och Rosdahl. Alltså seriöst, fy satan så bra de är. Alltså de är så bra. De är lika dominanta där som Timrås första kedja med Rätt och Hansel har varit i kvalspelet. Har de varit på våningen upp då, om man säger ett slutspel. Och kommer, jag var helt säker på att energin och liksom glädjen och den här liksom, det hade blivit en liten mättnad att vi klarar det, gubbar. Vi är i kvartsfinal, att det skulle bli nöjdhet. Och så kommer man ut och Canada i mål spelade hur bra som helst efter att ha fått stått sidan där för Tim Juel innan och de gör en riktigt vass match faktiskt.
Men vad tror vi? Rögle är väl ändå bäst i längden där? Ska vi döma ut Oskarshamn igen eller?
Ja, men det kan vi säkert göra. Men nu var ju Olofsson borta i match två för Oskarshamn. Och det är klart att då blir det tufft. Då blir det väldigt, väldigt tufft. Då blir hela laget. Rosdahl gick in som center. Och hela, de har ingen bredd i laget, så att det blir tufft då. Men det är klart att det där ska... Jag sa 4-1 i matcher till Rögle inför den här matchserien. Och jag tror vi landar in där 4-1 eller 4-2. Men det är ändå... Han har ändå fått, Cam Abbott har ju liksom, han är lite skakad. Han kom in på presskonferensen där och anklagade Martin Filander för att han var lite förkyld och grejer. Och sen körde han en liksom Sam Hallam-grej och pratade om att ja, men de spelar efter en annan regelbok och du vet, lite som Sam gjorde när han satte Cam på plats i finalspelet i fjol. Så att jag tror Sam skulle liksom slutspels-rookien, fast det är han ju inte, han har varit assisterande tränare i Filander, men han kanske skulle sätta honom på plats där på presskonferensen.
Det står 2-0, 2-0 och sen så tror du då att Rögle tar det med 4-1 eller 4-2. Blir långköraren i kvartsfinalspelet, blir det Luleå mot Örebro eller har Örebro verkligen krämen för att ta det så långt?
Nej, nej, alltså jag är så fruktansvärt imponerad ska jag säga av Luleå. Match 1 bara kör över Örebro fullständigt. Match 2, det är ju Jonas Enroth i stort sett enda anledningen att de lyckas vinna den matchen. Och jag menar i sadden där, de bara trycker och trycker och trycker och trycker på. Sen kommer det upp lite slumpskott som det ofta blir. Varför säger man det i sadden? Det blir något slumpskott som det ofta blir. Alltså,
varför blir det inte det så ofta då? Blir
nej,
det
kan
så
det
ofta?
Bli? Jag tänkte när jag sa det, varför behöver jag säga så?
Jag säger inte att man ska göra det, man ska ju bara säga det liksom.
Ja, men alltså jag säger inte så här att ja, men det är ett slumpskott som det alltid är första perioden. Eller? Jag ska testa det. Jag ska testa det här i studion i veckan. Ja, man ser det är ett slumpskott som alltid är i match 3 i första perioderna.
Men vad tror vi? Tror vi att det blir 4-1, 4-2 matcher eller?
Ja, ja, jag spekulerar. Jag trodde att det skulle bli 7 matcher innan, men Örebro har ju gått en tuff serie mot Brynäs. Var rätt chanslösa, men det är klart, alltså det är fortfarande öppet. Ikväll möter man ju Luleå i Luleå. Skulle man lyckas nypa en match där, du har Lionen, du har Emil Larsson som går då mot en omarkskedja. Alltså, du kan inte stänga ner en omarkskedja. Det funkar liksom inte. Det går inte, även om det är Lionen. Men det är inte Lionen för 2015. Det är Janne Lionen 2022. Det går lite saktare, även om man är smart spelare. Så att, jag tror inte det hjälper ändå. Utan de kommer tugga på och pumpa på.
Får jag kasta in en grej också när det gäller Örebro? Jag fick höra...
Ja, inga hat.
Nej, jag lovar. Det blir inget hat. Ja. Snarare att de kanske har utbildat en till landslaget. Jag ska inte ge dem den äran kanske, men... Jag hörde faktiskt att Stefan Klockare skulle kunna vara ett namn som assisterande i Tre Kronor. Det blir Sam Hallam och sen utgår vi från att det blir Niklas Hävelid. Och så ska de väl då ha någon coach till. Och då hörde jag att Stefan Klockare skulle kunna vara ett namn. Jag har inte hunnit kolla det speciellt noga, utan nu bara kastar jag in det så att säga. Vad säger du om det?
Förvånande, inte ett namn som jag hade haft på någon shortlist, inte för att Klockare inte är en kompetent tränare, utan mer att jag liksom inte visste att det fanns en sån relation mellan Sam och Klockare, även om de har coachat mot varandra många gånger, och det faktum att jag trodde nog att Sam skulle luta sig mot NHL-rutin i form av då Hävelid och en forwards coach som har liksom halva foten inne i NHL och kanske haft delar av sin karriär där borta, så att det var lite förvånande, men intressant, men förvånande.
Nu när vi ändå pratar slutspel ska vi prata det roliga slutspelet också, för vilka jäkla semifinaler det kommer bli i Hockeyallsvenskan. Vi kan börja med att vi måste väl skicka en hyllning till Kristianstad, hur de ändå drar på den där matchen mot Modo.
Ja, det är ju, de har gjort allt som har stått i deras makt. De åker upp till ett mer eller mindre fullsatt Hägglunds arena eller vad den heter uppe i Övik och lyfter hem den matchserien till Kristianstad. Och första perioden man gör är ju, alltså det är ju som det såg ut i oktober-november. De var så rappa och snabba. Det här tänkte jag match 7 och nu kommer jag få det där ain't gonna happen uppslängt i ansiktet här. Liksom. Det fattar jag också. Det bara så kommer som... Men sen lyckades man reda ut det i andra och tredje perioden.
Jag måste säga det att Micke Gart, han fick ju mycket skit där efter första matchen i Övik att de bara så less på honom, men han har ju verkligen krupit in under skinnet, och det är inte bara supportrarna, det är spelare. Alla störde sig. Jag var i Övik i fredags och kollade på den här matchen, alltså som de stör sig på honom. Han har gjort det så förbannat bra på det sättet hur han har gjort det, för att de har offrat energi på Micke Gart.
Ja, vi kan ju lyssna på hur det lät inför tredje perioden i gårdagens möte.
Det är Mikael Gott inför den tredje perioden. Mikael, först och främst en första period som är alldeles lysande. Vad säger du om den starten som ni får på matchen?
Ja, vi kommer ut och spelar jättebra. Så det ska vi försöka göra här i tredje också. Men sen blir andra lite påverkade av utvisningar. Så där Svenningsson filmar igen som vanligt. De har gjort det i 6 matcher nu. Förstår inte varför inte någon sätter ner foten. Domarna ber om ursäkt, men de blev lurade liksom. Men det är osmakligt att säga.
Ja, men det här han har ju satt det i system. Liksom. Han är beredd att göra vad som helst för att vinna. Och man får ändå lyfta på den berömda hatten för Gat, som ändå måste ses som årets tränare i Hockeyallsvenskan.
Ja, men verkligen. Jag röstade på honom där i alla fall. Så att han är väl värd. Han fick väl inte den utmärkelsen. Det blev väl Karlin som fick den utmärkelsen. Karlin har också gjort ett jättebra jobb.
Men, absolut.
Men det som Micke Gat har gjort i Kristianstad, det är enastående. Vi får se hur många spelare som blir kvar. Det blir några som försvinner. Dickoff försvinner ju. Men vi får se lite grann vad marknaden säger. Jag är inte helt säker på att man tappar en sån som Rickard Olsén, som kanske kändes rätt given att man skulle tappa i januari. Nu tror jag inte det är helt säkert att man tappar så många spelare som man kanske hade gjort annars. Så vi får se vad som händer med Kristianstad. Men nu är det semifinaler i Hockeyallsvenskan.
Ja, och semifinaler med stort S. Alltså vilka semifinaler. För jag trodde ju så här. HV71, de kommer liksom inte ge någon gratis energi till något lag, utan de kommer ta det laget som är lägst placerat i kvartsfinal och i semifinal. Och så går man in och väljer Karlskoga, vilket då sett i statistiken är ju inget märkligt i sig. Men det betyder ju att vi får Modo mot Björklöven i en semifinal och vi har HV71 mot Karlskoga. Det vattnas ju i munnen, och då tänker jag framförallt på uppe i norr där de mötena. Alltså det har ju varit sån drag den här säsongen när de har möts. De avklarade de matcherna ganska tidigt. De hade back-to-back-möten gång två där.
Så det var ju exakt.
Det var ju ett tag sedan de möttes, men det har ju varit sån tryck på de matcherna. Och det har varit ganska så här konstiga matcher sett till att det har varit stora resultat på respektive hemmabana. Men den matchserien, där jag kommer sitta klistrad.
Ja, det kommer givetvis jag också. Jag kommer se matcher på plats också, kan jag nästan utlova, för att det här var ju nästan det bästa som kunde hända i Hockeyallsvenskan. Och sen så, vi kommer ju få bra matcher hela vägen in. För nu är det ju topp 4 i Hockeyallsvenskan, ja, som har gått till semifinal också. Tror du Karlskoga kan hota HV då?
Ja, alltså de har ju en jättestark defensiv. Två bra målvakter. De har ju Björklund, Räckonen, Lilja och han nya där, Transatlanten...
Ja, just det. Roa, eller vad han heter.
Roa där. Han tycker också sett fin ut. Alltså, det är ju ett bra lag, men det är ju inte ett HV-lag. Så de måste ju spela Karlskoga hockey med en Mikael Gat-anda, om du förstår vad jag menar.
Lite så.
De måste lägga sig på den nivån och för att kunna störa HV71.
De får inte vara så små som de var när de kom till Jönköping första matchen i hösta till exempel. För den första perioden var ju det var de, jag har aldrig sett Karlskoga så små i en hockeymatch någonsin.
Nej, det kommer jag ihåg, vi pratade om det. Det var nästan så att de åkte upp och tittade. Oj, vad stor jumbotron det var här. Oj, vad stor hall det var liksom. Men nu tror jag den rosten har skakat av sig och man har gjort bättre matcher mot dem efter det. Den är superintressant den matchen. Och,
jag säger ändå 70-30 till HV.
Ja, 80-20 skulle jag väl lägga det på. Alltså HV, de är klara favoriter. Och för HVs del så kan man väl hoppas då att i andra där att den pucklar på varandra ordentligt. För det kommer de kunna göra, Modo och Björklöven. Det kommer bli bra hockey, tuff hockey, mycket känsla. Just den här närheten som är rivaliteten som ändå finns mellan klubbarna.
Är det 50-50 den då?
Ja, absolut. Det är en rak 50-50 match. Det är en rak 50-50 match helt och hållet. Där är det så mycket andra saker som kommer komma att spela in också i en sån här matchserie. Och sen, de har haft lite tufft reseschema då. Modo fick ju... det har ju Björklöven haft. Men Björklöven hade väl kanske en lite lättare resa mot Västerås än då, kan jag tycka.
Ja, absolut. Och... men det håller jag med om att de hade lite lättare. De slapp i alla fall resa ner en extra gång.
Exakt.
Till skillnad från vad Modo fick göra. Och Skåne ligger trots allt lite längre ner i landet än vad Västerås gör. Björklöven har flugit ner till Arlanda. Modo har faktiskt bussat till Kristianstad en gång i alla fall. Och så fick de då flyga sista. Nu blir det de här 11 milen på E4. För övrigt en rätt tråkig sträcka mellan Örnsköldsvik och Umeå. Det är inte lika tråkigt som Umeå och Skellefteå. För det finns inget i världen som är tråkigare. Men det kommer att bli karavan åt båda hållen med supportrar också.
Nej, det ser jag fram emot. Vi får väl tacka Tommy Samuelsson och HV71 för det valet. Det kan väl göra en... bara tacka HV71 helt enkelt för att de förgyllde.
Tack Tommy. Tack Tommy.
Tack för att du finns.
Det här med vilka lag man håller på, det är ju ändå ganska ständigt återkommande. Jag har sett en fråga som har kommit till dig. Jag tänkte jag ska lyfta det med dig. Håller du på Timrå, Sanni? För... när du kommenterade Djurgården Timrå i torsdags så var du helt tyst när Djurgården gjorde mål. Det blev väldigt uppenbart att du håller på Timrå. Kan du inte kontrollera dina känslor? Det är Niklas som undrar det.
Ja, hej Niklas förresten. Bra, det är bra att du tar upp den frågan. Det är ju alltid så här, det är en viss form av kommenteringsteknik som man ändå, arbetssätt som man har. Regeln när hemmalaget gör mål, när det är publik. Så när jag sitter och tittar på tv, tänk dig själv när du sitter och kollar på tv, då vill du ju målskytt, Ludvig Rensfeldt, och så vill du ha publikjublet, du vill ha liksom intrycken, glädjen, blicken eller besvikelsen i motståndarnas ögon eller, och publiken som hoppar med. Då vill du inte ha att någon kommentator kommer in och pratar. Och det är väl det jag alltid försöker hålla mig till. När bortalaget gör mål, då är det i regel inte alltid lika mycket liv på läktaren. Då så får man som expertkommentator ibland komma in och hjälpa till och lyfta lite med, fylla ut med ord. Men alltid, oavsett om det är Timrå hemma, Luleå hemma eller Djurgården hemma eller vilket lag det är, när hemmalaget mål så är man som expertkommentator, eller bör tycker jag i regel, vara helt tyst för att låta huvudkommentatorn säga vem som gör målet, sen publiken, den kärleken, det trycket som ändå skapas när vi har fulla hallar, och sen på reprisen kan experten komma in och måla vad han ser.
På tal om kommenteringsteknik, visst är det så att vid ett mål så tillhör alltid snacket kring målet, det tillhör väl alltid bisittaren slash experten?
Ja, alltså i regel, man kan säga experten förgyller i prisbilderna. Sen kan man ju spontant någon gång, om det blir något jättesnyggt mål, då kan man ju spontant liksom i, oj vilket mål så. Men man ska inte förstöra den glädjen som publiken och spelarna har tillsammans. Det tycker jag är en viktig nyckel.
På tal om experter, jag ska bara lansera en grej som jag har tänkt på. Staffan Kronvall, han är hockeykommenteringens svar på Glenn Strömberg med att göra olika ljudgrejer. Ja, precis.
Ja,
olika ljudgrejer i samband med att det är farlig chans eller mål.
Jag kan säga så här, jag har nog aldrig mött en person genom alla mina år som älskar hockey så mycket som Staffan gör. Han ser, det finns ingen som ser mer hockey som jag vet. Ja, det är väl kanske typ Jeff Jacobs eller någon av de här då. Men han är så extremt hockeyengagerad och kunnig och nej, han lever sig in i hockeyn. Så att det är en anledning att jag var tyst på Hovet när Djurgården eller Timrå eller vilka det var som gjorde mål där. Vi lyfter upp en fråga till dig också, Svensson, när vi vänder igång. Från Birk Riegelman, vår älskade Birk Riegelman. Det var länge sedan vi såg han i Twitterflödet, men han har i alla fall skickat in en fråga nu. Har du, Svensson, några detaljer på Cehlárik? Hamnar han i Schweiz, Leksand eller Luleå?
Ja, det är just det som är frågan. Var okay. Hamnar han av dem? jag tror inte det är klart var han hamnar, om jag ska vara helt ärlig. Så att Luleå har väl inte jättemycket platser kvar att fylla i sin trupp, så jag har väl fått till mig att man kommer ta det lite lugnt. Man har ju fyllt på med Jesper Sellgren på backsidan i alla fall och ska väl ha in en andra keeper om Wallstedt drar. Annars så sitter man ändå förhållandevis lugn när man kommer avvakta lite grann hur det blir med Omark. Jag säger ju att han kommer dra till Schweiz. Du säger att han inte kommer dra till Schweiz.
Och Andreasson har ju så mycket NHL-bud på bordet nu. Det är klubbar som tittar på han hela tiden, så att han kommer få ett NHL-kontrakt. Och jag menar, med tanke på att han inledde slutspelet där, ett hattrick i första matchen och ett mål i andra.
Ja, men precis. Och Leksand, där får man väl också se lite grann vad som händer. Hur det blir med Verona och så vidare. Vilka kommer försvinna för Leksand? Leksand har ändå en ganska stor trupp redan nu. Så att, men det är klart att Cehlárik trivdes ju under Hellqvist och Björn Hellqvist trivdes ju med Cehlárik. Så att vi har ingenting att säga i dagsläget om det. Men det är intressant om man kommer tillbaka. En fråga också på tal om Leksand. En som inte har fått så mycket frågor men som fick väldigt mycket uppmärksamhet i början av vår poddkarriär var ju Anneli i Kullikullan heter hon på Twitter. Är det en slump att det går sämre och sämre för varje år i Djurgården efter att man inte förlängde med Thomas Johansson?
Definitivt inte. Thomas Johansson var en viktig kugge i Djurgårdens uppbyggnad av spelsätt och spelstrategi och noggrannhet kring det. När man tappade de två ögonen så tappade man mycket. Då tror jag Robert Olsson blev väldigt själv med Joakim Eriksson och det funkade inte. Och det var ju en anledning att Robert Olsson valde också att lämna Djurgården trots att han har ett så stort Djurgårdshjärta. Så det var en enorm miss. Och så här kan vi slå fast, även om det här är att kasta salt i alla Djurgårdsår just nu, så hade inte Djurgården legat i Hockeyallsvenskan om Robert Olsson var kvar som tränare.
Det är så. Du hävdar att Robert Olsson hade kunnat rädda upp det där, att då hade man fått ett ledarskap från, redan från början av säsongen. Man snålar bort honom, så att säga.
Man snålade nog inte bort honom. Jag tror att det fanns inte en uppenbar samarbetssvårigheter mellan honom och Jocke Eriksson. Så att det var inte något snålande. Så hade styrelsen tagit ett beslut tidigare att valt och entiglediga Joakim Eriksson, så hade man nog haft Robert Olsson kvar. Så det var nog inte om kronor och ören det där handlade om. Det tror jag inte. Men jag förstår. Det svider säkert ännu mer hos djurgårdarna nu. Men jag menar, du sa det, 50 miljoner man lagt ut och ändå...
Mer än 50 miljoner, ja, om vi nu ska fortsätta med saltet. Men, ja. Men du, jag tycker inte vi fortsätter med saltet. Jag tycker att vi säger som så här, att vi hörs allihopa på torsdag, för då är det poddags igen.
Självklart gör vi det, det är så härligt. Jag vill passa på att tacka för introinspelen från Christian Lundgren, Jörgen Eksvärd, känd från Sporthuset, Marcus Mattsson, Daniel Sirensjö, Jesper Strid, Marcus och Per Danielsson.
Och vi får även lägga in Jennifer Engström, för det var antalet groggar hon också drack efter matchen i Timrå. 104 stycken. Starkt jobbat, Jennifer.
Ja, med det avslutar vi. Då borde Jennifer vara återhämta tills nästa podd som ni hör på torsdag. Ha det bra. Hej då.
Tjena.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.